Vid ett tillfälle så klättrar han ju runt i en ventilationstrumma med trasiga kläder. Han blottar ganska mycket hud. Och så kommer det en vattenström som liksom virvlar över honom så att han blir alldeles dyblöt. Och så går han runt och svankar där. Det är ju...
Nu hoppade vi ju ganska långt in i filmen.
Ja,
Det här
men...
är ju många kostymbyten in och
Ja.
kanske höjdpunkten i filmen.
Ja,
När
exakt.
Sean Connery svankar avklädd och våt.
Spoilervarning alltså. Ja.
Genast efter så blir det helt tvärtom när han är iklädd skyddsdräkt. Vilket jag inte tyckte om alls. Jag tyckte om den här avklädda, skitiga looken.
Varför sitter vi här och spelar in en podd om James Bond egentligen? Jag har förträngt varför vi gör det här.
Jag kommer ihåg.
Mm?
Du hade varit på den senaste Spectre.
Just det.
Och så frågade jag dig på Messenger hur den var.
Ja.
Och så pratade vi om den. Och då pratade vi om James Bond ett tag och så sa vi att det här bryr vi oss inte så mycket om. Så vi skulle kunna ha en podd om det.
Exakt, precis. Vi bryr oss ju egentligen inte om James Bond. Så, men ändå så hade vi oväntat mycket att säga om James Bond. När vi väl började prata om denna mystiska agent. Och varför inte göra en podd? Vi är alltså inte James Bond-fans. Men vi har ju liksom det båda gemensamt att vi såg typ alla James Bond-filmer när vi var små. Och som alla andra. Och det är liksom, det finns ju på något sätt i DNA-t hos många 30-åringar skulle jag tro.
Ja, för då var man väl ett fan.
Ja, absolut.
Många av de här filmerna har jag nog inte sett om sen jag var kanske 10 eller 12 år gammal. Så att
för de gick ju på...
Det blev som något experiment.
De gick ju på trean, typ. På
ja, precis.
Mitten på 90-talet, eller början på 90-talet kanske.
Någon eller några har man sett om på trean. Jag tror jag såg Gold... Nej, vad säger jag? Den här andra... Pierce Brosnan-guldfilmen.
Ja, Golden Eye, just det.
Den såg jag för första gången, tror jag. Först på trean.
Ah, okej. Okay. Ja,
jag slutade bry mig om Bond någon gång vid Timothy Dalton.
Jo, det var nog många som gjorde det, tror jag. Jag gjorde ju definitivt det. Han var ju verkligen träslaget personifierat. Men, ja... Vi får se, det kanske, tanken är att vi ska faktiskt se om alla James Bond-filmer och göra ett avsnitt, poddavsnitt var om varje film.
Ett poddavsnitt var? Ja, om vi kan väl göra dem tillsammans.
Ja, jo, okej då, vi gör dem tillsammans. Så nu sitter vi här och dukat upp. Jag har bakat, eller jag har tillverkat egna Ferrero Rocher chokladbollar. Vi sitter med varsin kopp kaffe och du har ju med dig en pava av det ädlaste märket, whisky.
Ja, ja, jag tycker inte om att höra min röst eller att höra mina egna tankar. Så jag tänkte att jag kommer dricka kopiösa mängder alkohol under de här poddarna och alltså bli alkoholiserad.
Ja, men då vet ju alla lyssnare att det kommer bli riktigt roliga poddar.
Ja.
Eller åtminstone annorlunda. Spektakulära på något sätt.
Precis. Och sen måste vi tillägga att vi då sponsrade med filmerna av min pappa. Han hade ju boxen sen förut då, så jag mässade faktiskt honom när vi började prata om det här. Och frågade om man kunde låna den här DVD-boxen. Och då sa han, nej det går inte. Den där tittar jag på ibland. Jag beställer den åt dig. Så då dumpte ner en Blu-ray-box. Så...
Ja, tack Anders pappa.
Ja,
precis. Fantastiskt.
Mycket märkligt.
Och nu sitter vi här, filmen är på paus. Och ja, vi kör väl igång helt enkelt och ser vad det här mynnar ut i.
Då är vi tillbaka.
Då är vi tillbaka i poddstudion här. Vi har precis sett den första James Bond-filmen. Agent 007 med rätt att döda. Eller som den heter i original, Dr. No.
Vilket år kom den här filmen?
Den kom 1962. Man känner sig lite lätt släpig just nu.
Jag har kokat upp whisken. Är mer hela...
Och nu ska vi alltså djupanalysera den här filmen.
Var det det vi skulle göra?
Var det vi ska göra? Ja. Vad ska vi göra egentligen? Det här var ju... Det var lite märkligt.
Nej, ja, eller...
Sean Connery... Han var bara 32 år när han... När han gjorde den här filmen. Första Bond. Men han ser ju ut att vara typ 40.
43.
43 typ. Han ser ut att vara medelålders. Jättemärkligt. Tänkte du på det att möbler och dekor i filmen var aningen mindre än i verkligheten för att få Bond att framstå som större?
Nej, det var inget jag tänkte på.
Nej, det måste ju varit minimalt.
Det var ju en del fina såna här 60-talslampor. Så det var en sån här tidig Sagan om ringen-grej.
Sagan om ringen-grej?
Ja, men de byggde inte de lite möbler så där för att...
Ja, för hobbitarna. Jo, ja, för det är hobbitarna. Klart. Absolut. Nej, men det var... Ja, jag vet inte. Men det var ju väldigt fina möbler. Väldigt tjusiga stolar och bord och sådär. Nej, men okej. Om vi ska försöka bena ut vad filmen faktiskt handlar om. Så är det ju ja, en Bond-film. Det är ju faktiskt den här första Bond-filmen är ju baserad på den första... Nej, den är inte baserad på den första Bond-boken. Utan på den sjätte Bond-boken, tror jag. Av olika skäl. Det var lite rättighetsgrejer där som spelade in. Ian Fleming hade väl... Författaren hade ju försökt sälja rättigheterna till lite olika håll. Men det var alltså det här som var den första egentliga Bond-filmen. Det hade funnits en tv-film på 50-talet också. Men detta var den riktiga första filmen. Och Ian Fleming själv ska ju ha sett den här filmen och tyckte att den var vedervärdig. Vad tyckte du?
Hur stor var Bond innan? Liksom? Var det här en grej?
Ja, vad jag har förstått så var det väl populära böcker. Men kanske ingen jätteindustri som det är idag. Eftersom det här var ju en ganska... Det var liksom en lågbudgetfilm egentligen. Jag tror att de bara kostade $1 million att spela in. Vilket var ganska lite på den tiden för liksom en stor action/äventyrsfilm. Och om jag har förstått så ska ju även filmbolagsdirektörerna ha sett filmen och sagt rakt ut att ja, det här var ju inte så bra, men tur att den var så billig att göra. Då kanske vi får igen pengarna i alla fall. Men sen blev det ju en mega succé då. Något oklart varför kanske. Den var ju ganska tråkig.
Nej, men vadå? Filmen var så här.
Filmen var så här.
Så här var filmen.
Ja, jo, det kanske var så. Jag har ju sett roligare 60-talsfilmer, ska sägas.
Jag måste säga att jag minns nog nästan ingenting av just den här filmen. Eller jag kommer ihåg de här blinda männen, tror jag, från när jag såg den när jag var liten.
I början. Det är ju en fin detalj. Det är början där.
Ja, det är tre blinda män som går över vägen. Eller först är de i förtexterna, vilket känns jättekonstigt. Men sen är det övergången till själva filmen.
Det är ganska snygg övergång. Absolut. De sjunger ju om Three Blind Mice.
De kommer jag
ihåg. Den här klassiska barnvisan eller vad det är för någonting.
Ja.
Först är det ju, inleds ju filmen med den klassiska, eller klassiska, den var ju så klassisk då. Men Bondlåten, den vanliga Bondlåten, det är liksom ingen...
Nej, men vi etablerar väl alla saker här, så det kan vara intressant för nu när vi ska se, vi ska ju ta oss igenom alla filmer.
Ja, precis.
Här etableras ju formen ganska ordentligt. Jag minns också Dr. Knows, som jag trodde var Karate Shop hände, men han skrynklar egentligen bara ihop en vas eller vad det var, och sen slogs han som vanligt i en kort scen.
Ja, men jo, men precis, men han slåss ju som det vore karate liksom, ja, eller han bankar, ja, på Bond liksom.
Jag trodde det skulle vara någon mer Karate Shop kille så där.
Ja, nej,
lite besviken på Dr.
Han var lite väl mycket brawler på något sätt. Men nu går vi kanske händelserna i förväg. Alla har väl i och för sig kanske sett den här filmen någon gång. Men om vi ska ta det från början då, så jag vet inte om vi ska göra det för sig. Alltså, filmen handlar om, det är någon på Jamaica som blir mördad och som försvinner. Och så skickas då agent 007 ut till Jamaica för att undersöka vad det är för sjuka grejer som händer där. Och sen så blir det liksom sällskapsresan av det hela. Han tjorvar runt där och går på beachen lite. Han går och snackar med någon konsul. Han går tillbaka till hotellet.
Ja, du tänkte...
Han byter kostym. Han går runt liksom. Det händer egentligen ingenting.
Men apropå kostymbyten.
Ja, ja.
Det jag tänkte, hur vi introducerades till Bond här var ju... Han sitter vid spelbordet och introduceras honom, honom bakifrån liksom, först. Och då har han ju en fin smoking på sig. Sen har han ju lite härliga klädbyten genom filmen som kan vara värda att notera.
Ja, jo, precis. Ja, ja, jo, absolut. Ja, men det är ju, det känns väl som en ganska så här ikonisk presentation då av just karaktären James Bond. Han sitter ju vid ett pokerbord och spelar mot en fal dam.
Och... Han introduceras genom hennes blick.
Ja, just det. Det är intressant. Det var ju väldigt mycket så i den här filmen faktiskt, att man förstår att kvinnorna åtrår honom. Det känns inte som att det alltid har varit fallet i Bond-filmerna. Nu är det ju länge sedan jag såg alla. Men jag har fått den uppfattningen liksom, att Bond bara går och tar brudar. Han plockar dem som man vore ute på ett fält och plockar blommor ungefär. Men här förstår man ju att de är ganska sugna på honom, att han också är ett sexobjekt.
Mm, kläderna åker jag på Sean Connery en hel del också. Ganska mycket bringa.
Ja, det är ju... vid ett tillfälle så klättrar han ju runt i en ventilationstrumma med trasiga kläder. Han blottar ganska mycket hud. Och så kommer det en vattenström som liksom virvlar över honom så att han blir alldeles dyblöt. Och så går han runt och svankar där.
Mm.
Det är ju...
Nu hoppade vi ju ganska långt in.
Ja,
det här är ju många kostymbyten in. Och kanske höjdpunkten i filmen.
Ja, exakt.
När Sean Connery svankar avklädd och våt.
För spoilervarning. Alltså.
Genast efter så blir det helt svärt om när han är iklädd skyddsdräkt. Vilket jag inte tyckte om alls. Jag tyckte om den här avklädda, skitiga looken.
Ja,
men du tyckte väldigt mycket om skyddsdräkt.
Ja, jag känner att han hade en viss värdighet i skyddsdräkten där, som han inte riktigt kunde upprätthålla i ventilationstrumman. Men ja, nej, det är ju...
Jag undrade också vem som spelar Bond i DVD-menyn. Det var min första tanke, för det kändes inte som att det var så. Kan det ha varit en nyinspelad? Ja, det kändes inte som en original sekvens.
Men det är den här första inledande, när han går in i kameran och skjuter mot kameran, så är det ju någon annan som...
Ja, i filmen, ja.
Men... Ja, i filmen, precis. Det är någon, kanske någon stuntman eller någonting. För Sean Connery var ju inte tillgänglig när de spelade in den scenen.
Men, vad gjorde han då?
Ja, vad gjorde han då? Han låg väl på beachen och lekte sällskapsresan, precis som han gjorde i filmen.
Mm.
Ja, nej, men det var ju ändå ganska intressant, för att det var så himla avslappnat på något sätt väldigt länge. Men sen när han ber sig ut till den här ön. Han är egentligen inte så mycket spion när han är på Jamaica, utan han är ju som en vanlig liksom crummy detektiv. Han går runt och snackar med folk och försöker liksom få information, och till slut förstår han att ja, den här Dr. No-snubben är ute och tjorvar på den här ön och har en hemlig anläggning där. Oj, jaha, hur kommer det sig? Så han beger sig ut till ön tillsammans med en
kumpan.
Oklart vad han hade för arbete, men han var väl någon sorts
båtuthyrare.
Ja. Han tog ut turister på haven, vad det verkar som. Och där ute träffar de även på Ursula Andress, eller Honey Rider som hon heter, Bondbruden.
Precis, och hon har ju sin fantastiska introduktion när Bond ligger nedgrävd till huvudet och håller på att bli uppäten av krabbor. Så voltar hon upp ur en sån här malström, CGI-malström ur havet och räddar honom med en ätpinne. Nej.
Ja, det hade ju varit någonting.
Hon plockar snäckor och har en bikini på sig.
Ja, precis.
Och Bond spanar. Här har ju Bond sin väldigt avslappnade, vad säger man, friluftskläd. Ja, ett par ljusblå linnebyxor och en ljusblå pikétröja. Det var någon slags teknikalitet här.
Ja. Var var vi någonstans?
Jag höll på att hitta på en introduktionsscen.
Just det.
Dr. No introducerades också med bara rösten i ett coolt rum.
Ja, tidigare i filmen. Mm, exakt. Vad var det för märkligt rum? Det var ju
ett slags stort gallerfönster i taket. Dominerade bilden ganska mycket.
Precis.
Som en kupol där hans röst talade då till en underhuggare och gav honom en spindel i en bur som skulle appliceras på James Bonds lekamen. Med en glasskiva emellan, vad jag förstått.
Ja, precis. Den här spindelscenen där James Bond vaknar upp mitt i natten och kommer en spindel kravlandes mellan lakanen. Uppenbarligen så var Sean Connery så, han hade sån spindelskräck att han krävde att få ha en glasskiva mellan sig och spindeln. Det ser ju ganska, men om man inte tänker på det så tänker man nog inte på det, men
jag tyckte det var ganska snyggt.
Det var ganska snyggt gjort ändå. Men ja, just det, där var det också en ganska bizarr, helt plötsligt blev det en sorts cartoon av det hela när han kastar sig upp och ska banka ihjäl spindeln med sin sko, så ackompanjeras hans liksom dunkar.
Var det med skon? Var det inte med en sån här lampfot eller någonting?
Ja, men det kanske det var. Men oavsett så var ju alla smällar mot spindeln. Det var så här liksom
att de accentuerades i musiken.
Accentuerades i musiken, precis som att det vore en tecknad film. Det är ju intressant att de såg på den här filmen som en tecknad film. Nej, men de såg på den liksom som en...
Men det är väl lite cartoony?
Ja, men det är ju lite... För när de är på den här ön senare och de här tre personerna, James Bond, den här fiskaren eller båtuthyraren och Honey Rider, när de springer omkring här på ön, då känns det ju som att det helt plötsligt är en fem böcker upplevelse. Kommer du ihåg fem böckerna?
Mm, jag läste mycket fem böckerna. Det är väl säkert samma, runt samma tid kanske, som man såg Bondfilmer.
Ja, men precis. Att de är ett gäng 10-åringar som är ute och busar och upptäcker saker.
Ska lösa ett mysterium
tillsammans. Man får verkligen känslan att det är inte så allvarligt allting, utan det är ganska lättsamt och tillbakalutat. Det var inte riktigt det jag hade förväntat mig.
Jag gillar när de gömde sig
under vattnet och andades genom vassrör, och det gick en hundpatrull förbi med automatvapen. Och sen kommer en eftersläntrare som Bond känner att han måste döda, fast han inte hade behövt. Men det blir försvarat då genom att den här Bonds anhängare säger att den där killen, han visste vad han gjorde. Han kom efter de andra.
Ja, precis. Det, många så här märkliga... alltså han är ju ganska dum och alltså kall på något sätt.
Dum och kall.
Dum och kall. Men han, tidigare i filmen så mördar han ju faktiskt en person. Någon professor av något slag som har kommit till hans rum för att döda honom. Och då blir professorn avväpnad, hans pistol, och då fiskar han upp sin pistol igen, den här professorn, och ska skjuta Bond. Men så har han inga kulor kvar, och då tittar bara Bond på honom kallsinnet och skjuter professorn rakt av.
Mm.
Det känns väldigt opåkallat. Varför inte bara binda honom och slänga in honom till polisen?
Det är där vi även tidigare haft den onda Bondbruden som hade någon slags figursydd handduksklänning som jag tyckte var väldigt väldigt intressant. Ja.
Den hade något.
Den hade definitivt något. Då hade ju James Bond bytt till en... Hade han en svart kostym då? Den här kostymen som han hade ganska länge när han kom till Jamaica och hade... Verkade ha i alla fall i 2 dagar kanske.
Ja, väldigt länge.
Eller flera dagar. Ja. En grå.
Ja, det var
den kanske... var väldigt stilig.
Den var stilig. Jag tyckte nog att den var den tråkigaste.
Ja, det var den tråkigaste.
Ja. Jag gillar James Bond mer i blått, tror jag.
Friluftsklädd.
Men hade en blå kostym också, tror jag.
Ja, jag var inte bara en blå, mörkblå slips till den grå, nej.
Ja, det kanske
hade en blå kostym
också. Är förvirrat i en spånpodden direkt här.
Har inte varit ganska förvirrat hela tiden?
Från ruta 1 egentligen. Men...
på ön här i alla fall så visar det sig att Honey... Vad heter hon? Honey Rider?
Honey Rider, ja.
Att hennes pappa eventuellt blev dödad av den här Dr. No på något sätt. Och att hon och pappan då rest runt världen och han har aldrig gått i skolan utan lärt sig allt hon kan från ett uppslagsverk. Hon har kommit till bokstaven T. Det var väldigt intressant. Så hon spelar lite
hon som hade en... börjat läsa den här encyklopedin vid 8 års ålder. Och nu antar jag att hon var i alla fall 20, så hade hon kommit till bokstaven T.
Ja.
Det är lite ganska lat. Man
hon spelade ju också som hon var ju lite.
Det är ju minst 12 års läsande av den här encyklopedin.
Ja, men den kan ju vara väldigt omfattande.
Men hon kanske gör ett arbete också. Hon kanske verkligen pluggar.
Ja, men den kan ju vara sjukt omfattande. För hon hävdade ju att hon ändå kunde mer än James Bond. Fast bara fram till bokstaven T.
Ja, precis, som påstår det. Ja, precis.
Han kan väldigt mycket om resterande.
Ja, då kanske de kan komplettera varandra i det framtida kärlekslivet. Men...
Det är ju obehagligt att han förför henne i och för sig, för hon verkar ju ganska omedveten om det mesta. Utom snäckor som hon samlar på.
Ja, alltså...
Och säljer i Amerika.
Hon berättar ju att hon blev våldtagen av någon... av sin hyresvärd egentligen. Och då är ju James Bond även här iskall och bara, ja, vad hände sen då? Ja, sen så mördade jag honom med ett gift typ.
Med en spindel var det,
va? En spindel igen, just det var det. Och han dog på en vecka. Ja, det var ju tråkigt för honom.
Då säger Bond något, eller ger en blick, och då säger han, gjorde jag fel? Och då säger han, men gör inte om det, eller låt det inte bli en vana.
Nej, precis.
Att bli våldtagen och hämnas.
Exakt. Mycket märkligt. Men jag tänkte på den här V5 bokandan. Den är ju verkligen, den blir ju på något sätt dragen till sin spets när de senare stöter på en drake på den här ön.
Mad Max-bilen.
Precis, det är en jättestor bil och den här fiskaren då, han är ju extremt, vad heter den?
Rädd för drakar.
Han är extremt rädd för drakar. Vidskeplig. Så han tror ju på att det finns en drake verkligen på den här ön.
Men hon tror ju också på drakar, för hon säger ju det. Bon, du har ju aldrig sett naturen i sitt esse.
Exakt.
Bönsyrsor äta upp sina mating partners och,
ja,
och vad det nu var med för exempel. Och Bond är ju lite... Det där har inte han läst,
ja,
i sitt uppslagsverk.
Hon har några bizarra utspel där, verkligen.
Men hon känns ju lite som Tarzan.
Ja,
hon är ju ett naturbarn.
Ja, hon dyker upp på den här ön. Hon har ju paddlat dit i en kanot av något slag. Och samlar snäckor. Och så börjar liksom... tvingas hon göra sällskap med, ja, James Bond.
Hon menar att hennes båt går under radarn. Är hon medveten om den här radarn? Alltså?
Ja, men precis. Hur är hon medveten om radarn? Det är ju...
Jag kan ha missat något.
Manuset är väl kanske inte helt tillfredsställande alla gånger.
Jag vet, kanske vi som inte är helt tillfredsställande.
Ja, det är sant. Men apropå Honey Rider, hon dubbas i den här filmen av en kvinna som heter Nikki van der Syl. Och den här van der Syl har, hon dubbade senare 9 andra Bondbrudar i andra Bondfilmer faktiskt. Så hon var flitigt använd. Oklart varför Ursula Andress egen röst inte dög, men...
Men det var ganska bra synkat i alla fall.
Ja, jag tänkte på det. Jag tänkte på, det var ju andra också som var dubbade. Det var någon... vad ska man kalla det? Nej, men jag kände väl att många av de här kinesiska vakterna och de jamaikanska befolkning, eller liksom de jamaikanska poliserna som man stötte på, de var ju också dubbade. Det var en annan tid, helt enkelt.
Jag tycker det var bra gjort. Det var inget som man tänkte på sådär, eller?
Nej, för sig. Men ändå lite douchebaggigt kanske, att man föredrog mera engelska röster. Det var ju verkligen lite mer brittiskt. Men, ja, en rolig detalj är att det första som händer i filmen är att det låter som Star Trek. Det blir så här blippiga
radarblippen.
Ljud. Ja, radarblippiga ljud. Och med de här förtexterna som är, ja, vad ska man kalla det, lite Saul Bass-aktigt.
Jag tänkte också på att Bond-temat tog slut. Det räckte liksom inte till hela förtexterna.
Nej, just så det.
Då stoppade de in den här, först en partylåt och sen den här blinda gubbar ute och knatar. Det blev 3 sektioner där.
Ja.
Inget om det. En tidig actionscen där också. Den här första biljakten vi har när Bond har landat och far omkring i en bil. Den var ju ganska spännande.
Ja, det var väl första gången man kände att de försökte.
Och sist.
Första och sista gången. För att det var ju roligt. Den första biljakten så är ju... blir Bond skjutsad av en skurk. Skurken utger sig för att vara chaufför åt Bonds hotell. Men Bond förstår ju att givetvis är en skurk, så han hänger med. Och plötsligt så blir det någon biljakt. Bond säger åt chauffören att vad, det är någon som förföljer oss. Du får skaka av dig dem. Och så blir det några schyssta... ja, vad säger man?
Bilsekvenser.
Bilsekvenser.
Ja, just att det inte var filmat med sån här backprojection.
Nej, precis. De var ju inte filmat i studio.
Det var ju den senare biljakten istället då. Men jag tänker att den första ändå var placerad då, så att slå an att fan, det här, nu Bond, ny action, nu är det real och gritty liksom.
Ja.
Riktiga bilar far ut i landskapet.
Precis, för på den tiden var det ju vanligt att när man filmade folk köra bil så gjorde man ju det i studio. Bilen var ju still egentligen. Och skådespelaren satt ju bakom ratten och bara liksom vred på den lite, och så hade man en projektorbild bakom då när man hade den verkliga scenen och hade varit ute och filmat på skakiga omvägar.
Lite fartfyllt och äkta. Även Bonds slagsmål där med chauffören sen när de har stannat, dunkar de oss ganska bra på varandra.
Ja, det var kanske den snyggaste knytnävs.
Ja, men det var ganska tajt klippt och så där. Hela det kändes ganska modernt. Jag tänkte även på när de här blinda yrkeslönnmördarna i början skjuter de här människorna som Bond ska åka och utreda, att det var ganska så här fartigt och rörlig kamera och så där. Det kändes modernt i början. Och sen taggade filmen ner och var nöjd med.
Sen var det som att någon tog över alla actionscener.
Ja, och sen blev det lite som man förväntar sig att en film från tidigt 60-tal kanske ska se ut.
Ja, men precis. Vi var ju faktiskt lite smått, kanske inte imponerade, men vi tyckte att kamerarbetet var effektfullt och flärdfullt också.
Det var ganska dynamiskt i alla fall. Mycket rörlig.
Mycket rörliga, snygga åkningar och panoreringar och sådär. Sen försvinner det där lite. Och det blir den här sällskapsresan-känslan istället.
Gå in och ut ur hotellet.
Det händer ju verkligen ingenting på en halvtimme där han är på Jamaica.
Han går och snokar lite. Det brukar inte vara lite sådär i sådana där deckarfilmer.
Jo, men absolut. Men man är väl van nu för tiden vid lite mera stök och bök i en actionfilm med Bond stämpel.
Den utvecklingen kommer vi ju följa i realtid, eller på att säga.
Exakt. Absolut.
När de sen, nu hoppar jag tillbaks här då, eller framåt.
Ja, men det kör hårt.
När de blir tillfångatagna då av den här draken. Dels blir den här lokala båtuthyraren uppeldad, för han gömmer sig lite klantigt bakom en buske. Men sen blir Bond och...
Han blir uppeldad av draken.
Den här bilen då, inte en riktig drake.
Nej.
Det blev inte en fantasyfilm. Ett tag där kunde det blivit någon Excalibur.
Ja, det var ju på väg åt ett annat håll där, man var ju sugen.
Absolut.
Det var lite på väg åt det där, den andra Sean Connery-filmen, heter den Sardos.
Sardos, ja just det, den såg vi för någon gång för länge sedan.
Ja, nej,
där var Sardos, där var Connery lite äldre.
Där var han lite äldre och...
Hade på sig några röda kalsonger, va? Större delen av filmen.
Ja, oj, jag minns inte alls mycket av den. Jag vet inte om den i och för sig, den var kanske något roligare att titta på än vad den här filmen var.
Där hade han ingen tupé.
Nej.
Men mustasch.
Tänk att han hade tupé på sig redan första Bond-filmen. Han var ju bara 32 när han spelade in den.
När kom han direkt från fabriken?
Ja, lite den känslan får man ju.
Hårt liv.
Men han hade ju någonting, Sean Connery. De där ögonbrynen är ju livsfarliga. Och enorma. Det ser verkligen ut som att någon har kammat ut dem ur en sjöbuske. Eller
man är liksom. Inte jättekraftig heller. Så här, han är ganska slank. Normalbyggd, slank. Så.
Ja. Enligt uppgift då, så ska producenterna ha valt Sean Connery när de upptäckte att han hade kattlika rörelser. Det vet jag inte riktigt om vi uppfattade när vi såg filmen här.
Nej, jag försökte notera det här... nej, jag vet inte. Det får vi koncentrera oss på nästa film kanske. Sen kanske blir mer fysisk.
Ja, nej, precis. Det var ju inte så mycket action egentligen. Han skjuter en kille.
Ja, han har ju ett handgemäng där och något, han kastar
några killar, enkelljud och grejs.
Men han hade ju redan den här, tidigt den här morbida humorn. Den fanns ju redan i första filmen här. Det här när han har fixat den här chauffören då i inledningen på filmen. Med den här fina biljakten. Han spör upp chauffören och ja, han tvingas väl skjuta honom också.
Nej, nej, han tog i sig cyanidcigaretter.
Just det, var så det var.
Ja.
Också oväntat.
Och där har Bond någon liten syrlig one-liner som funkar.
Ja, men precis.
För lite senare har han en som inte funkar alls. När en bil exploderar och det kommer fram en byggarbetare och säger hoppsan, vad var det som hände? Och Bond säger, ja, de var på väg till en begravning. Jag vet inte.
Ja, det är ju inte.
Kanske inte vanligt förekommande.
Ja, det är ju inte Schwarzenegger klass på den one-linern.
Men det är kanske här man börjar med one-linen och försöker skapa den. Det är mycket som etableras här som vi kommer se mer av.
Men, Bond. Men Roger Moore hade ju betydligt mer one-liners som Bond än vad Sean Connery.
Jo, men de jobbar ju på det.
Jo, nej men precis.
Men just det jag var på väg till. När de blir tillfångadagna av den här draken då, förda till skurkens lär, som ju också är en Bond grej som etableras här då, så är det helt plötsligt ett slags spa som verkar jättetrevligt.
Det ser ut som Yasuragi, den här roliga japanska spaet som finns här i Stockholm.
Där de myser lite och...
En helt onödig scen dyker upp.
Bond är på helspänn. Det är kameror överallt och vi avlyssnade och fan, litar inte på någon, jag är livrädd. Ja. Och så dricker han en kopp kaffe. Väldigt girigt också, bara slukar den. Och ja, den är såklart spiked. Så han domnar bort där. Lite besviken på sig själv tror jag att han sänkte garden.
Wow, superdåligt verkligen.
Och så somnar han in. Och sen sover de. Och ingenting händer.
Jo,
och
det som händer är att Dr. No, han kommer in i James Bonds rum, lyfter på hans lakan lite, för nu ligger James Bond i sängen och sover.
Precis.
Och bara, titta här, vad har vi här?
Han smyger in och bäddar om
Bond. Men precis, han, vad heter det? Tuck him in. Men nu ska du ha det riktigt mysigt här.
Och han har...
Och så går han därifrån. Det finns ju ingen... liksom mening med det här.
Det är första gången vi ser Dr. No. Så det är ju hans introduktionsscen. Vilken fall är ganska platt. Jag hoppas att de gör bättre. Det är ju viktigt hur man introducerar Bond, bruden och skurken.
Men du får inte se hans ansikte i den här scenen.
Nej, men ändå. Vi ser hans kropp. Vi ser hans vita loafers. Och hans vita kostym.
Och då förstår man att det här är en riktig onding. När en man iklätt vitt kommer gåendes...
Kanske. Vita loafers är inte jätteläskigt. Men det ska väl kontrastera med de här svarta händerna som blänkte väldigt
mycket. Ja, i och för sig. Kanske inte var läskigt då. Men nu efterhand när man vet att Blofeld är klädd i vitt oftast och har sin vita katt, så blir det ändå en symbol för...
Det här kommer jag inte ihåg. Jag kommer ihåg den vita katten.
Ja.
Jag kommer inte ihåg att Blofeld har... Han har monokel, nej?
Ja, ibland tror jag. Ja. Eller? Ja. Ja, det där kommer vi också komma in på. Blofeld är ju inte med i den här filmen, men...
Jag pratar väldigt mycket om kläder, känner jag.
men Spectre, den här terrororganisationen, introduceras ju. Dr. No är ju medlem i den.
Den introduceras också jätte... taffligt.
Hur så?
Nej, men de sitter vid... Setupen är då att de bjuds på middag då, och Dr. No sitter där och... ska ta lite drinkar och sånt. Och så säger han att jag är en bad guy, alltså criminal genius. Och Bond säger, ja, hör du till öst eller väst? Och Dr. No säger, nej, men alltså öst och väst, de är ju dumma i huvudet. Jag kommer från Spectre. Och det, that's it på något sätt. Jag vet inte, det kändes som en så etablering. Det kändes knappt som en etablering av Spectre som någonting som ska återkomma.
Spectre står då för Special Executive for Counterintelligence, Terrorism, Revenge and Extortion. Ja, helt onödig information. Men jag känner att jag ändå var tvungen att peta in dem. En annan roligare bit information är att Dr. No i Ian Flemings bok dör genom, han drunknar i ett berg av fågelskit. Det gör han ju inte i filmen.
Nej, kanske en förståelig ändring. Eller jag vet inte, det hade ju väl varit lite mer Austin Powers över det.
Ja, guano då. Det är ju en sorts, vad heter det, fertilizer. Alltså ett gödselmedel. Mm. Men som är i grunden fågelskit då.
Men i boken så är han en gödselhandlare, eller istället för en...
Nej, ingen aning. Men här har han ju någon sorts kärnkraftsverk av något slag.
Mm, istället för gödsel har han kärnkraft.
Precis.
Men det var kanske låg mer i tiden.
Ja, och han förs ju ner i en kärnreaktor och det är så han dör liksom. Han lyckas inte klättra upp eftersom hans händer är, de är gjorda av metall liksom.
Karate chop metall som aldrig nyttjas. Han har en väldigt kort fight med Bond.
Väldigt otillfredsställande.
Och sen ramlar han bara ner i bubblet och kan inte klättra upp.
Nej.
Antiklimax.
Där förväntade vi oss mer. Och det är ju också lite så här whitewashing, eftersom han är ju en asiatisk person, eller han är väl kines tror jag.
Men han var halv, pratade de inte om det där? Jag var inte så uppmärksam just där, men
ja, var inte halv, sig, men de, kines. Bond anklagade honom för att vara halvkines.
Ja, något sånt tror jag. Vid middagsbordet.
Ja, det var väl något oartigt kanske. Men han spelas ju inte av en asiatisk person utan av en engelsk skådespelare. Jag tror att han är engelsk, Joseph Wiseman. Men... som har liksom fått lite smink på sig bara.
Jo, men så gjorde man väl.
Det var väl en vanlig praxis på den tiden.
Så Dr. No har ju bjudit in dem till den här spa grejen för att han tror att Bond kan värvas till Spectre, för han tror att han är så smart för att han har sprungit runt här på ön och jäckat Dr. No's män, så
ja, det
har tagit tid och pengar. Men där lägger ju Bond an en väldigt arrogant ton vid middagsbordet, för nästan understryka att nej, jag är inte så jävla smart, jag är bufflig och kör the muscle way med förelämpningar och kastar käften om vas och ska bonka någon och diverse. Han beter sig som en lågt stående enligt doktorn. Och då hamnar han ju istället i en mer traditionell finka.
Mm.
Det är slut på spa...
Spa-upplevelsen.
Spa-upplevelsen, när man inte är så smart. Jag förstår inte riktigt varför Bond vill spela på den här arroganta, buffliga stilen vid middagsbordet och hamna i finkan. Men... det är säkert väl genomtänkt.
Ja, han lyckas ju ta sig ut ur sin cell genom att...
Jo, men skulle spat vara svårare att ta sig ut ur än den här cellen sen som han hamnar i?
Ja,
det visar sig ju vara så.
Det visar sig ju vara så. Jag vet inte om jag såg någon ventilationsströmma i sparummet. Men i den här fängelsecellen så finns det ju en jättestor ventilationsströmma. Som han genast försöker sig på att klättra ut. Men då får han ju en elektrisk stöt då. För det är väl koppar och sen leder elektricitet. Men redan efter den här första stöten så är ju gallret trasigt.
Fast han tar ju på sig skorna där med gummisulor. Det är ju där det visar att han är inte lika dum som han har gett sken av i middagsbordet.
Ja, jo, det är sant. Och liksom banka loss gallret. Men det kändes svagt av dem liksom att... utrusta fängelsecellen med en så stor ventilationstrumma.
Den är enorm. Men det är ju där vi kommer
med till. Med galler som bara har en stöt i sig. Mycket, mycket dåligt.
Det är också setupen för scenen som du redan har avslöjat när kläderna åker av och...
med filmens bästa scen kanske.
Sean Connery blir lätt uppfuktad av flodvåg. så att jag ursäktar... Man måste ju komma till den på något sätt.
Varför inte? Jo, man måste komma till den.
Varför inte så här?
Oh.
Överlag, Sean Connery har ett minspel som ibland är svårt att läsa av om det är arrogant medvetet eller om han bara är lite...
Ja, han... Men precis. Han känns ju lite burdus och korkad samtidigt som han går runt i snygga kläder. Och då ska vi liksom bara direkt förstå att ja, men han har ju class också. Jag vet inte om det framgick dock så mycket. Den här klassiga sidan.
Nej, jag tänkte säga det när han sweet talkar ladies, men det gör han ju inte ens. Han säger bara, nej, precis, han ses på mitt rum.
Ja, men han behöver ju
och inte damerna sweet- säger, ja, kanske, och så dyker de upp.
Exakt.
De har ju ofta, efter att han har bett dem komma till sitt rum och de säger, ja, jag kanske kommer. Så står de och hänger kvar lite med blicken efter dem. Alltså man vet ju, de kommer ju komma, de suktar ju.
Alla åtrår Bond, så är det bara liksom.
Just det, han har ju tidigt den här kasta hatten på... Han kommer in till Moneypenny på kontoret och kastar hatten och så sätter han sig på hatt, vad heter det? Klädhängaren. Det är väl med i varenda film sen, eller jag minns den sen i alla fall.
Ja, men det kändes ju ganska lyckat, hans lilla, den kemi han hade med Moneypenny. Den var väl ändå den bästa kvinnliga interaktionen han hade. Den enda som man inte lyckades få.
Alltså, jag tänkte på den här lådan som han ger henne. Var det den som han fick sin nya pistol i? Ger henne en tom låda?
Ja, precis. Han går in till sin chef M och där...
En lång scen.
Jättelång scen. Där M tvingar James Bond att ge upp sin Beretta-pistol.
Beretta.
Den ska vi berätta om. Och istället ska han få en Walter PPK, som senare liksom, han alltid har en Walter PPK. Och det får han i en låda. Oklart varför han får pistolen i en jättefin låda. Men så tar han med sig lådan ut och ger den till Moneypenny. Douchebagget som vanligt. Men intressant det här med pistolen i och för sig. För att uppenbarligen så skrev Ian Fleming de första James Bond-böckerna. Och då hade James Bond en berättarpistol hela tiden. Men så var det någon som skrev ett brev till Ian Fleming, någon vapenkännare, och så bara, men hallå, varför har en så duktig agent en så rutten pistol? Han ska ju ha en Walter PPK såklart, det är den bästa pistolen.
Mm.
Och då gjorde ju Ian Fleming helt om, bara, oh shit, nu är det bäst att göra som fotfolket säger.
Men det kan ju vara ett berättargrepp.
Ja, kanske.
Men det är ju också... Det är ju väldigt roligt att... Att Sean Connery spelar den här scenen med liksom lite så här... besvikelse. Eller alltså... De kritiserar hans berätta och han är lite... Han är lite besviken.
Han är ju väldigt besviken. Han försöker ju smyga med sig berättan ut också. Och M säger till honom, nej, försök inte... Kom tillbaka och lägg ner berättaren på bordet. Och han försöker ju senare, när han har den här middagsscenen med Dr. No, så försöker han ju smyga med sig en kniv. Och även där blir han ju påkommen.
Jag blir påkommen.
Dr. No bara, försök inte ta fram kniven. Så han är ganska dålig på de här grejerna.
Fast där kan man ju undra om det är medvetet, just eftersom han spelar på den här arroganta korkade. Att, för han sitter så länge och böjer kniven så här. Och sen försöker han smyga under den. Så att det, liksom, det är mer som att Dr. No ska se och känna sig så här briljant. Oh, jag ser nog vad du håller på med. Du försöker smyga under kniven.
Jag kan slänga in dig i den här cellen med den jättestora ventilationstrumman. Det kommer inte hända ett jävla skit där.
Precis, försök inte smyga under den där kniven. Så Bond är ju steget före där.
Men varför ska han spela dum inför sin chef då? M.
Nej, men där vill han nog bara med sin berätta. För där är han ju uppenbart besviken över att de kritiserar den här pistolen. Som aldrig har svikit honom.
Han
har
aldrig missat. Kunde han inte gjort det snyggare då? Han försöker smyga med sig den.
Och då är han i och för sig inte så bra på att smyga
med sig. Nej, men exakt. Han är ju...
Men han är medveten om att han inte är så bra på att smyga med sig saker. Så att han vänder det till sin fördel i den här spegelscenen.
Jo, för sig. Kommer du ihåg det första när han träffar den här... När han introduceras i filmen och spelar kort med den här tjejen.
Mm.
Då vinner han ju
den första betraktaren.
Exakt. Kallar jag henne. Ja. Då vinner han ju flera givar och då säger hon att ja, du är en väldigt tursam person. Och det är väl någon sorts fingervisning om att det är det som gör James Bond stor. Han har tur. Han är en Alexander Lucas. Nej, men bland jag tror agenter.
Alexander Barter, du skulle säga. Jag tror att han är medveten om sina svagheter.
Ja, ja, så kan det ju vara. Att han spelar på...
Hon, den första betraktaren, det är väldigt roligt att hon dyker upp på hans hotellrum och står och spelar golf.
Ja, också en märklig scen.
I hans rum. Det är ju för att hennes ben ska framhävas, såklart.
Ja, just det.
Och hon säger, ja, tjena, jag dök upp som du ville. För Bond ser lite förvånad ut där. Och då säger, nej, men jag menade ju inte ikväll. Jag menar imorgon kväll.
Mm, men,
fast då skulle han ju redan vara borta. Fast det visste han inte då. Men...
Hon går händelserna i förväg.
Ja. Hon måste ha lite Bond på en gång.
Ja, det är väl... Det är så alla känner egentligen. Måste ha lite Bond på en gång. Det är också en rolig grej när han är i Dr. No's lair och precis ska käka middag med Dr. No, så går de ju förbi en Goya-tavla. Kameran stannar till länge på den här tavlan. Ja, James Bond tittar på den och bara Och tanken är då att vi förstår ju ingenting. Men biopubliken på 1960-talet, de förstod direkt eftersom den här Goya-tavlan var stulen. I verkligheten då så hade den blivit stulen från National Gallery of Art, London National Gallery. Och den var liksom försvunnen och det var ett jättestort... det hade skrivits om det en massa i medier och sådär. Och den återfanns inte förrän sent 60-tal egentligen. Så det här var väl liksom bara en fingervisning om att Dr. No, vilken jäkla skurk. Det är klart det var han som var inne och norpa tavlan. Något sätt att försöka foga samman verkligheten med Bond...
Det känns inte superskurkaktigt, eller också är det att han har finger med i spelet i alla samtida händelser.
Kanske. Ja, nej, men han kändes väl aldrig så superskurkaktig egentligen. Vad skulle han egentligen göra, Dr. No? Han skulle störa en raket som...
Så det här problemet har jag med alla sådana här gamla spionfilmer. Ibland så
man tappar helt kollen på vad det är som vad filmen handlar om egentligen.
Ja, men det är ju massor det där som du sa. De går in i hotellrum och så åker de lite i bilar och så följer de efter någon och sen har man tappat bort sig lite.
Exakt.
Jag förstod inte varför han behövde radioaktivitet för att sända ut med sin radar, men det vet säkert någon, om någon någonsin lyssnar på det här, så kan de ju återkomma i det ärendet.
Ja, men gör det. Skriv till oss på någon sorts mail som vi kommer meddela senare.
Och hade det funkat lika bra med gödsel som det då tydligen gjorde i boken?
Ja.
Att driva den här radarn.
Exakt, med. Exakt. Ja, just det här måste vi säga också. Det finns ju faktiskt en hel del ganska knasigt trivia om den här filmen. Bland annat att man i Japan tolkade titeln Dr. No när de skulle översätta den som att det fanns ett frågetecken efter doktor. Och därför tillverkade affischer med den översatta titeln Vi vill inte ha en doktor.
Och så passar ju in i ditt sällskapsresan-tema. Den titeln.
Ja, det är sant.
Kan man tänka. Men jag undrar också vid titeln, alltså Dr. No. Det ska väl vara ett kinesiskt familjenamn här då, antar jag. Men ja. Du får ju tankarna till ordet nej. Men jag förstår inte riktigt varför. Alltså Dr. Nej. Vad är det, alltså... Ja, han är lite negativt inställd till världsordningen.
Men... Är man en skurk så säger man automatiskt nej
till det saker. Är så.
Jag antar det.
Ja, alltså Honey Rider är inte heller... Det är konstiga namn är väl kanske James Bonds
forte. Ja, men forte. Framförallt har ju alltid Bondbrudarna haft väldigt märkliga namn. Man tänker ju på Pussy Galore. Hon är väl i Goldfinger, tror jag.
Går du händelserna i förväg här?
Ja, jag vet. Jag ska... Ska hålla...
Men Pussy Galore, det kan man ju förstå även om vi kanske inte ställer sig bakom.
Nej. Menar du att Honey Rider är helt oförståelig?
Nej, jag tänker på Dr. No. Nej,
ja, men Dr. No. Ja. Nej, men...
Men ja. En negativ inställning till livet, helt enkelt. Skurkar säger nej.
Skurkar säger nej.
Kunde den heta till Sverige?
Är det det vi får ut av den här filmen egentligen?
Sen säger ju jag till något annat.
Vad då?
Det här som du berättade. Hämnd,
ja.
Kontraspionage.
Ja. Alla sådana där. Terrorism och utpressning. Ja, precis.
Det säger jag ju jag till. Med ett rungande ja. Doktor ja.
Okej, doktor ja till allt det. Och nej till allt annat.
Jep.
Det är kontentan av Dr. No, helt enkelt. Eller agent 007 med rätt att döda. Det här var ju ganska kul, måste jag säga.
Det var något annat jag tänkte på. Men...
Kör i vind.
Jag kommer inte riktigt ihåg nu.
Nej. vi kanske ska släppa det.
Skål.
Det här har alltså varit... vad ska vi kalla podden? 007-podden. Ska vi säga så?
Jag vet inte, jag funderade fortfarande på James Bond-podden bara, men vi får väl se konkurrensen.
Exakt vad den här podden kommer heta på iTunes och på Google Play, vad de nu heter butikerna, återstår att se alltså.
Octopod tycker jag är ganska bra.
Octopod? Ja, jo. Agent 007 med rätt att podda tyckte jag var bra. Men nej, det kanske blir något enklare. Och det vet ju ni när ni lyssnar på det här. Redan vad podden heter. Men vi kommer fortsätta tappert med att ta oss igenom samtliga Bondfilmer. Och det inkluderar även parodifilmen Casino Royale. Och den, vad ska man säga, den inte helt legitima Never Say Never Again.
Kom den samma år som en annan?
Jag tror det. Den kom samma år som Octopussy, tror jag.
Blir ett dubbelavsnitt.
Intressant. En dubbelmacka.
Om vi klarar det.
Ja, återstår att se. Men vi ska försöka komma ut med poddarna i någorlunda... någon sorts någorlunda takt. Återstår att se, kanske...
Alltså, vi tänker ju ta oss an alla Bondfilmer. Frågan om det är någon som tänker ta oss an alla poddavsnitt.
Ja, vi önskar er lycka till. Hoppas att ni har tyckt att det här var lika roligt som vi har tyckt.
Signing off. En röst i natten.
Tack och hej.